Hösten 1978 gick jag i första klass och vi fick besök av skolfotografen. På den tiden var det fortfarande lite speciellt att få ett fotografi på sig själv. Jag hade noga valt ut min snyggaste bruna kofta och mina snyggaste beige manchesterbrallor. Ordentligt utsvängda ner till för att svara mot tidens krav. Min halvlånga frisyr var nykammad. Väldigt nykammad kan jag tycka när jag tittar på bilden så här 48 år senare. Lite som att den stött på en kam för första gången. Vilket kanske inte var jättelångt ifrån sanningen. 1978 var det hur som helst så man skulle se ut på skolfoton. Nykammad. Allt var riggat för ett kanonfoto. Men så var det där med att man skulle se glad ut. Jag minns inte vad fotografen sa till mig, men vad han än sa den där höstdagen 1978, så fick det ödesdigra konsekvenser. Det tog några veckor innan vi fick hem bilderna. Mamma gav mig ett tjockt kuvert. Jag satte mig vid köksbordet och öppnade kuvertet. Låt oss pausa den spännande berättelsen en stund med en liten idéhistorisk utflykt. Jag vet inte när leendet blev obligatoriskt på porträtt, men jag har aldrig sett Karl den 12:e le. Eller någon annan kung heller. Eller någon annan överhuvudtaget som har målats av en konstnär. Målerihistorien saknar i princip helt porträtt av leende människor. När Mona Lisa visar en antydan till ett leende så blir hon en världssensation. Och när fotografiet uppfanns så var det fortfarande allvarliga miner som gällde. Men någonstans, någon gång, kom någon på att leendet skulle vara obligatoriskt vid fotografering. Vi kan kalla det för leendeparadigmet. Den järnhårda regel som påbjuder ett glatt ansikte var helst en kamera dyker upp. En regel under vilken vi alla idag är slavar. 1978 var leendeparadigmet redan väl inarbetat och fotografens "say cheese" var en självklarhet. Jag fick upp bilderna ur kuvertet. Den bruna koftan, de beige manchesterbyxorna, den nykammade frisyren. Allt kändes klockrent. Men vad gjorde jag med munnen? Varje tand i min mun blottades i ett hysteriskt leende. Ett tandläkarleende. Eller leende, jag vet inte vad som definierar ett leende. Om det krävs någon form av glädje för att ett leende ska kallas för ett leende, så var det inget leende. Det var mer ett desperat försök att leva upp till fotografens uppmaning att se glad ut. Det blev många skolfoton i mitt liv. Och lika många tandläkarleenden. För man gidrar inte med leendeparadigmet. Det som säger att alla som inte ler är surpuppor. Välkommen till Känsligt läge i P1. Jag heter Uje Brandelius. Och den här säsongen av Känsligt läge handlar om skrattet, glädjen, leendet. Det som kroppen gör när den är glad. Men vad händer när man måste se glad ut utan att vara glad? När man tvingas skratta utan glädje, le utan orsak? Det ska vi prata om idag med Helena. Mitt trauma med skolfotografen bleknar något vid sidan av det Helena varit med om. Hon blev medlem av en religiös sekt där skrattet var både förbjudet och obligatoriskt. Att skratta på fel ställe kunde innebära hård bestraffning. Att inte skratta lika så. I början av 90-talet var Helena en reslysten och nyfiken 23-åring. Hon kom till USA utan andra planer än att låta sig svepas med av de händelser, personer och platser som råkade komma i hennes väg. Men hon hade inte i sin vildaste fantasi kunnat föreställa sig att det som skulle komma i hennes väg var något som skulle ställa hela hennes tillvaro på ända och lämna livslånga ärr. Helena landade i New York och kastade sig in i staden som aldrig sover. Hon hade längtat hit, till gatorna, kulturen, människorna. Redan andra dagen i New York så träffade hon ett gäng med studenter som hon hängde på. De var samhällsengagerade, höll på med hjälparbete och delade flera av hennes intressen. Det var ju det här New York som hon hade drömt om, staden där människor möts. Helena var en van resenär och en glad resenär. Hon skrattade mycket. Skrattet blev kittet mellan Helena och studentgänget. De hade kul ihop.
Och värmen och glädjen och skrattet och allt det här. Deras glädje och engagemang och gemenskap och inspiration. Det blev ju så här, här verkar det finnas någonting särskilt som de verkligen uppskattar.
Och skrattet när man reser omkring i alla fall är universellt. Alla förstår ett skratt. Det är inget man behöver lära sig på tjeckiska eller tyska eller ryska.
Nej, det är det universella språket där man förstår att det finns en vänlighet och det finns en värme och då är det lättare att öppna upp och få kontakt och sådär.
Och det hade du?
Och de var sådär jätte, som jag kallar för lovebombing, att det kom in flera personer och de var så nyfikna på mig och Sverige och min filosofibok och du vet vad jag höll på med. De var ju oerhört intresserade av mig och det är ju alltid smickrande att bada i uppmärksamhet och kärlek.
Var tänkte du att du hade kommit någonstans?
Jag trodde att jag hade kommit till en studentgrupp som hade ett camp för olika människor och ordnade det för att ha föreläsningar och för att man ska ha nya kontakter och lite sådär.
Vad handlade föreläsningarna om?
Till en början så handlade det om universum och yin och yang och hur saker och ting var och hur man tänker sig att världen skulle ha varit från början om Gud hade fått som han hade velat och så vidare. Så det kom ju in på ganska mycket religiöst, ganska fort. Och så tänkte jag så här, det är ju ett ganska religiöst land. Och sen hade man ju på rasterna att man ska fråga vad man tyckte om varje lektion. Så att du inte A, får tid att reflektera, B, får de feedback direkt så de vet vad de ska lägga till för att fånga mig bättre.
Efter en vecka tillsammans i New York så bjöd studentgänget med Helena på en 3-veckors kurs. Helena visste ingenting om kursens innehåll, men tackade ja. Det var ju precis ett sånt här äventyr som hon hade hoppats att New York skulle leverera. Kursen hölls i en villa på Long Island med havsutsikt och swimmingpool. Det kändes som att vara med i en tv-serie. Studenterna var engagerade, nyfikna, glada, hjälpsamma, kärleksfulla. Dagarna fylldes av intressanta föreläsningar, varvat med volleyboll på stranden. Det Helena ännu inte visste, det var att hon höll på att snärjas av en av världens mest ökända religiösa sekter, den kristna Moon-rörelsen. Villan ägdes av sektens grundare, Mr. Moon, och var köpt för pengar som han tjänat på sektmedlemmarnas slavarbete. Moon själv ansåg sig vara Guds representant på jorden. En messias i vår tid. Sektens mål var officiellt att skapa himmelriket på jorden. Men den enda som möjligtvis upplevde en skärva av himmelriket var Moon själv. För övriga sektmedlemmar var Moon-rörelsen snarare helvetet på jorden. Med psykisk misshandel och krav på total underkastelse. Och även om det fanns uttalade religiösa mål med sekten, så var det egentligen bara en sak som var viktig. Att värva så många nya sektmedlemmar som möjligt. Som genom sitt slavarbete kunde bidra till Mr. Moons växande förmögenhet. Men allt det här hade Helena ingen aning om när hon följde med till kursen. Det som Helena inte heller visste var att det glada studentgänget i själva verket var sektens välsmorda rekryteringsmaskin. Alla skratt, leenden och vänligheter hade ett enda syfte, att få in Helena i sekten. Varje kväll uppmanades Helena att skriva ner sina tankar. Vad hon inte visste var att hennes nya vänner, medan hon sov, använde hennes anteckningar för att skräddarsy nästa dags kursinnehåll. Så att man på bästa sätt kunde trassla in Helena i sektens garn, helt utifrån hennes egna önskemål och drömmar.
Allt det där har jag ju sett efteråt, att allt var upplagt för att handla om en individs behov. Eller vad de tror att jag behövde för att då ta dem mer på allvar.
Så hela organisationen gick in i någon sorts värva Helena-läge?
Det var ju det livet handlade om. Alltså, så här, centrum är så här, vi ska rädda världen. Det vill säga, vi ska ha in så många medlemmar som möjligt. Och där lägger man ner hela sin själ. För det är också, är man inte paranoid så tänker man ju så här, nu går alla in i Helena-läge. Hur självcentrerad kan man bli? Eller paranoid, eller vad man nu ska säga. Jag fick ju såna här upplevelser. Så tänkte jag, men det här är en konstig tanke. För det var efter en vecka så sa jag så här, men nu har vi ju 3 veckors läge. Men jag har inte ens sett New York. Jag har inte ens sett Twin Towers. Så bara, vi tar med dig på en sightseeing då.
Mm.
Så var vi på den här sightseeingen. Och så kände jag att de erbjöds att ta med mig på en sightseeing. Jag tycker det är fantastiskt att stå på Twin Towers och se utsikten. De verkade inte ha så roligt att känna så här, men varför är ni här?
Mm.
Men det är sånt som är lite oartigt att säga.
De körde liksom Twin Towers för 15:e gången?
Antagligen.
Mm.
Mm. Och ändå kan man åka dit fast det ringer såna här larmsignaler längs vägen. Men
fanns det någon mellanperiod? Men att du faktiskt förstod att det här är nog en galen sekt. Och till att du försökte ta det därifrån. Eller försökte du aldrig det kanske?
Det tricket är att montera ner ditt inre försvar så att du inte kommer dit. Och efter ett par veckor av dygnet runt, liksom inte dygnet runt men all din vakna tid påverkan. Att inte vara själv och utsättas för emotionell påverkan. Mycket mer att smälta än vad jag hade tid att göra. Så kommer man ju balans bara ur det. Man förstår inte hur omfattande och intensiv och manipulativ en sån kontext är.
Helena sjönk allt djupare ner i moonsektens träsk av pliktkänsla, gudsfruktan, skam och rädsla. Och jag tror jag vet vad du som lyssnar tänker just nu. Du tänker, hur kan man vara så jävla korkad? Det tänker jag också. Men jag tycker Helena ger mig några nycklar till att faktiskt fatta hur det går till när man blir medlem av en galen sekt.
När man nöts ner så blir det här som jag berättar om som låter så knasigt och världsfrånvänt. Det blir mer verkligt. Tänk om Messias är på jorden.
Så att, det låter då som att skrattet försvann mer och mer också.
Ja, för då blir det ju på riktigt. Tänk om, då, om det här är sant, då sviker jag mänskligheten om jag går härifrån. Och hur ska jag undvika att göra det? Och sen så säger de så här, vet du vad? Djävulen jobbar genom dina tankar. Djävulen kommer att säga att du vill åka till Frankrike och läsa franska, vilket jag hade planerat. Djävulen kommer att få dig att tvivla. Djävulen kommer att säga, försöka dra dig härifrån. För det är ju hans jobb. Du är ju på Guds sida, så djävulen kommer att försöka att manipulera dig till sin sida. Så att, då skulle jag inte kunna lita på mina egna tankar, mina egna känslor. Och jag skulle inte kunna lita på mina anhöriga, för de är ju på djävulens sida. Jag kan inte lita på någon. Och till slut så känner jag så här att jag hade svårt att våga tänka tanken, nej men jag vill inte vara här.
Mm.
Och sista dagen på den här 3-veckors-kursen, så efter mitten så säger de så här, titta vi ska komma med oss in i det här lektionsrummet. Och så står det så här, congratulations, och de bakar tårta. Och så känner jag så här, tack för tårta, men jag går nu. Alltså jag kunde inte säga det.
Varför fick du tårta?
För att jag hade då genomgått den här 3-veckors-kursen.
Ja.
Mm. Och då blev det igen att de var så glada. De hade lovebombat mig så mycket. De hade investerat hela sin själ i mig. Och jag det minsta jag kunde göra var åtminstone stanna kvar och lyssna färdigt.
Mm. Hur var moonrörelsens förhållande till skrattet?
Så moonrörelsens förhållande till skratt och övriga känslor var att det finns rätt känslor att känna just nu. Och det finns fel känslor att känna just nu, men du har ingen aning vilken det är. Och om du är glad skulle de säga, vad är du glad för? Gud gråter för att mänskligheten har övergen. Varför sitter du här och är så här glad? Och så säger man, om man är ledsen, vad är du ledsen för? Du är ju utvald av Gud. Så att vad man än kände så kunde det användas emot dem. För att skapa förvirring och ängsligt beroende, hur ska jag göra? Och så ska man söka blicken till ledaren och se om den är glad. Då försöker jag också dela den känslan, gå in i den känslan. Men det är ju att man ler för att blidka sin förövare. Och den typen av leende är ju inte ett varmt leende, utan det är ju ett skräckblandat blidkande leende.
Så du visste aldrig om du fick skratta eller inte?
Nej. Och det är ju fruktansvärt bara.
Hur länge hade du varit i sekten i det här laget?
Ja, 4 veckor.
Och vad hände sen?
Och sen började 40-dagarskursen.
Alltid en ny kurs?
Mm. 40-dagarskursen handlar om att då försöka att leva det man har lärt. Och då skulle man ju börja med sån här fundraising. Vad säger man? Insamlingsverksamhet. Mm. Och vi gick runt och sålde sån här hötorgskonst. Och man skulle ju då ha inre mål med att möta Gud och yttre mål med att då erövra världen genom att om de köper min lilla tavla här så har jag sålt dem en biljett till himlen.
Mm. På bara några veckor hade Helena förvandlats från nyfiken backpacker till medlem av en fördömande sekt. Skrattet och glädjen fanns bara kvar som en mask, en kuliss, en scenografi som plockades fram för att locka nya medlemmar eller sälja kitschiga tavlor till folk på gatan.
Mitt liv från det att jag hade gått den här 40-dagarskursen, kursen handlade ju väldigt mycket om att rekrytera andra människor och sälja våra produkter till 80% rekrytering, kanske 20%. Och då när man säljer så ska man ju vara glad. Och jag vet att till och med kunde man då, man går någon gata ner och stannar på bensinmacken, man stannar på kontoren och McDonalds och sen så stod några killar och de bara, kolla leendet, här kommer en noni. Så vi var ju kända för våra leenden, att vi skulle se så himla glada ut. Mm. Så man var ju tvungen att försöka hitta den känslan, att nu är jag något viktigt, nu är jag glad att jag är utvald och nu ska jag sälja de här biljetterna till himlen med min hötorgskonst. Och försöka hitta den känslan i sig själv genom att lägga locket på allt annat.
Var det inte jobbigt att le när man inte var glad?
Ja, det blir ju en mask. Jag vet det värsta tillfället när jag kände det där skavet var när jag hade lyckats bäst på. Vi hade en sån här julkampanj där man ska stå ute i flera dygn och sälja rosor. Och det var iskallt och vidrigt på så många olika sätt och jag hade lyckats bäst och då brukar det gå hand i hand med att jag måste ha mött Gud som hjälpte mig med detta, för jag kan ju inte ha gjort det för att jag är en bra försäljare eller hade tur. Och då ska man kallas fram till att vittna om det här fantastiska gudsupplevelsen och så kände jag så här, jag är helt fejk nu. Jag har inte mött Gud, jag har bara frusit och sålt blommor. Och då var det svårt och låtsas glädje. Och tacksam över allt det här och Guds liksom belöning och bla bla bla. Alltså att spela, där kände jag att jag verkligen fick spela för att jag kände mig som en fejk.
Men du var ändå tvungen att le.
Mm.
Hur gjorde du för att vara en glad mun, i alla fall ha en glada mun i ansiktet?
Genom att fokusera på de goda och positiva tankarna och låta lägga locket på. Jag vill inte vara här, jag vill inte stå här och frysa, jag vill hem till Sverige, sånt. Det var ju en del av manipulationen, fick lära oss tankestoppande teknik, att du ska inte tänka sånt, för de tankarna är ju från djävulen. Så då sjunger man en helig sång istället och man har olika tekniker då för att inte tänka otillåtna tankar som leder till djävulen och som leder till att man blir ledsen och vill gå därifrån. Utan då ska man ju tänka på att jag är utvald och nu ska jag rädda de här. Och tänk vad fint att jag kan rädda just dig just nu till himlen genom att sälja en biljett till dig. Så att man liksom hade de här sakerna, de tillåtna rätta tankarna som mantran. Så det var ju liksom, hela dygnet handlade ju om det. Att hela tiden ha fokus på det som var det enligt det gudomliga, det rätta. För att kunna ha rätt känsla.
Kunde du höra skillnad på ett moniskratt och ett äkta skratt?
De kan spela rätt bra om man intalar. För det är ju så här, det är en sak om man känner så här, jag gillar inte dig och så skrattar jag. Men om jag intalar mig själv att jag verkligen gillar dig och skrattar så blir det en helt annan grej. Så att man lurar sig själv och då blir ju skrattet mer äkta. Och då är det svårare för mottagaren att avslöja. Och det är det som är en del av manipulationen, att du gör ju så mycket våld på dig själv genom att du blir instruerad att hjälpa till att lura dig själv så att du kan spela din roll väldigt väl.
Men det låter som en fruktansvärd tillvaro att i en sekt att tvingas se glad ut, men visar man äkta glädje så får man skit för det.
Så att man får liksom... Man vet aldrig när man kan få skit. Du kan få skit oavsett om du visar äkta glädje eller låtsat glädje. Om han bestämmer sig, vilket ofta är en ledare då, en han, att du ska straffas för att han mår dåligt eller för att du ska sätta ett exempel eller för att du borde bli lite mer ödmjuk för du är lite för framgångsrik. Det finns tusen olika anledningar till att trycka dit någon. Då använder man bara något.
Men minns du någon gång i den här långa vandringen i den här väldigt mörka skogen att du kom till en glänta där du kände att här sätter jag mig ner och skrattar lite grann och jag är mig själv ett tag, säger någonting som jag inte får till någon. Kommer du ihåg någon gång då du skrattade, då ditt skratt, riktigt skratt kom fram?
Det är ju sorgligt att säga att jag inte kan komma ihåg någon gång att jag skrattade så där skojskratt.
För då hade du blivit straffad antar jag. Men...
Mm.
Varför finns det så mycket rädsla för skratt och humor?
Om du och jag skrattar så bygger vi någonting mellan oss. Och om ledaren inte är med i skrattet så blir den maktpositionen hotad. Jag tänker att alla typer av band mellan medlemmarna i en sån här sammanhang är farliga hot, ett hot för ledaren. Om du och jag skrattar, då kan vi binda ett band som kan i förlängningen leda till att jag kan börja anförtro mina tvivel till dig, för vi har en relation. Så att det blir en indikation på att något farligt kan hända.
Mm.
Så att glädje och skratt är farligt ur ett maktperspektiv.
Helenas familj hemma i Sverige hade under lång tid försökt få tag på henne. Till slut anlitade de kidnappare som tog henne från moonsekten till en plats där hon i flera dagar avprogrammerades. Det innebar att hon fick lyssna på information om rörelsen och om den hjärntvättning som hon utsatts för. Efter 2 år i USA gick hon till sist på ett plan som tog henne hem igen.
Det var ju fantastiskt, för jag trodde ju aldrig jag skulle få se Sverige. Och där kan man prata om glädje. Att få tillbaka sitt land. Om du är borta och så tror du att jag aldrig mer ska få se Sverige igen. Alltså det var nog en av mina lyckligaste ögonblick.
Mm.
Jag fick komma hem.
Mm. Ja. Vad hände sen då? Hur blev du... Hur blev du restaurerad? Hur nådde du tillbaka till ditt skratt?
Jag hade ju den här avprogrammeringen. Sen hade jag ju rehabilitering och psykoterapi. Stödmöten. Och när det blev begripligt, då kunde jag känna att jag förstod vad som hade hänt. När jag hade jobbat mig igenom skammen av att vara en avhoppare. Då kunde jag ju känna att jag kunde slappna av och vara trygg och glad. Men det tog ju sin lilla tid.
Hur lång tid då ungefär?
Ja, 1-2 år. Så började ju jag känna igen den här personen som kunde vara trygg och avslappnad och glad och ha nära till skrattet.
Mm.
Det fanns där. Jag fanns där längst in hela tiden, men jag var väldigt väl gömd bakom alla de här lagren.
Mm. Du har lyssnat på Känsligt läge i P1. Idag träffade vi Helena som berättade om sin tid som medlem av den kristna sekten Moonrörelsen. Idag jobbar Helena som psykoterapeut, specialinriktad på att hjälpa människor med erfarenheter av sekter. Emmy Bergqvist var producent och jag heter Uje Brandelius. På återhörande.